السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, بفتشات قيانهم كتاب أدب المفرد أبي إمام البخاري رحمه الله تعالى وببرد إفراء لكونا kapitlet eller kapitlerna som är relaterade till sjukdom och hur sjukdomar suddar bort våra synder. Och författaren ser här i nästa kapitel, kapitel 228, bab yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Kapitlet att den sjuke får samma belöning när han är sjuk som han fick när han var frisk. Den sjuke får samma belöning under sin sjukdom som han fick när han var frisk. Och där nämner mashallah författaren ett flertal hadither. Den första hadithen berättas från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han säger att en nabi alayhi salatu wassalam säger: ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Att det finns ingen av er som blir sjuk förutom att Allah kommer att skriva för honom yani samma belöning som han brukade få när han var frisk. Ja. Och vi kan ta nästa hadith, för den är ungefär likadan, och sen förklara. Han nämner också här från Anas ibn Malik från profeten alaihi salatu wassalam att han säger: det finns ingen muslim som Allah prövar i hans kropp förutom att Allah kommer att skriva för honom vad han brukade göra när han var frisk. Och om han är då är sjuk, så kanske Allah kommer att göra honom frisk, eller awqala assalahu, eller så kommer Allah att göra honom söt honung. Eller om han tar hans liv, så kommer han att förlåta honom. Taib. Och i finns ett tillägg på hadithen att om Allah gör honom frisk, assalahu, kommer Allah att göra honom yani söt som honung. Taib. Mashallah. Här har vi ett flertal hadither som handlar om samma ämne och samma princip. Och det är att Rasul alayhi salatu wassalam nämner här en stor fadl, en stor gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är att Allah azza wa jall belönar människan under hennes sjukdom med samma belöning som hon brukade få när hon var frisk. Och det läggs också till i en annan hadith i Bukhari, där så sa Rasul alayhi salatu wassalam att om en tjänare blir sjuk eller reser, så kommer Allah att skriva för honom samma belöning som han fick när han var bofast och frisk. Då finns tillägget resande. Denna hadith vi läste var bara sjuk. Och andra hadithen finns då tillägget om man är resande. Så mashallah. Vad har vi då här? En person som gör mycket frivilliga gärningar. Han ber till exempel sina sunnaböner, sina rawatib, sina 12 sunnaböner varje dag. Och så blir han sjuk. Han får feber, influensa, någonting annat händer och han orkar inte be. Han är sängliggandes. Allah azza wa jalla kommer att skriva för honom samma belöning som han fick när han var frisk. Yani de här 12 sunna salat kommer fortsätta skrivas för honom. Allahu akbar. När han är sjuk. Veckor, månader. Allas. Hans nia finns att han vill be, men han kan inte be för han är orkar inte, han är sjuk. Allah kommer skriva samma belöning för honom. Och samma sak personen som är på resande fot och har vanan eller hade vanan att bruka be och fasta sunna, Allah kommer skriva för honom samma belöning som han fick när han var bofast. Och här nämner ulema som Sheikh Abdurrazak al-Badr att dessa hadither bevisar förträffligheten och dygden av att vara konstant i att göra frivilliga gärningar. Är ni, vem är det som får den här belöningen? Den som brukade göra någonting. En person som är frisk och inte ber sunna och sen blir sjuk. Ska han få den här belöningen? Nej. Utan det är den som gör frivilliga gärningar. Och sen inte kan, han får samma belöning. Mashallah. Allahu akbar. Så det här visar oss vikten av att vara yani fasta och konstanta, kontinuerliga i att göra sunna gärningar. För den dagen sjukdomen kommer eller hindret kommer, så kommer du inshallah få samma belöning. Taib. Och här som handlar en annan fajda som Sheikh Abdurrazak nämner. Ibland så blir en religiös person kanske sjuk. Taib. Han är praktiserande och han blir sjuk. Sängliggandes, kanske en allvarlig sjukdom. Och folk kommer och besöker honom. De talar om honom. Och de tycker att han är miskin. Det är synd om honom. Ja? Eller hur? Det är synd om honom. Wallahi, ibland det är mer synd om de som besöker honom. Som är friska. Varför? De är friska och de ber inte. Ja? De är friska, de ber inte. Han är sjuk. Ber inte sunna, men han får belöningen som att han ber sunna. Vem är det mest synd om? Han som är frisk och ta'ban och inte praktiserar islam. Han borde tycka synd om sig själv istället. Det är han som är miskin. Den här personen, mashallah, han är nära till Allah. Han är från Allahs awliya, bi'idhnillahi ta'ala. Han ber sunna, han ber fard. Allah prövar honom med denna motgång. Allah suddar bort hans synder, höjer hans nivåer. Han har mycket bättre status. Taib. Så man ska inte låta sig luras av detta. Det nämns också från Aisha radiyallahu anha, när vi ändå talar om detta ämne, i en hadith som är marfu' från Rasul alayhi salatu wassalam, där han säger att om en person hade som vana att be nattbönen, men någon natt försover sig, så kommer Allah att skriva belöningen för den bön han brukade göra och hans Allah. Och hans sömn den natten kommer att vara sadaqa. Och den hadith finns i Abi Dawud och den är sahih. Liknande sak. En person har som avsikt att gå upp och be nattbönen. Men han försover sig, han var trött. Han får belöningen som att han har bett nattbönen. Och sömnen är en sadaqa till honom. Mashallah. Så kolla vilken stor roll vår avsikt spelar. Att man belönas för sin goda avsikt. Hade jag vaknat hade jag bett. Hade jag varit frisk hade jag bett. Han får denna mashallah stora stora belöning. Här nämndes det också i andra hadithen att om han är sjuk och Allah gör honom frisk, så kommer Allah att assalahu, yani göra honom söt eller honung. Och om han dör kommer Allah att förlåta honom. Så vad händer? Han är sjuk. Ja, han är sjuk, han har sabr, han har ihtisab. Vad är det som väntar honom? Att han blir frisk eller han dör? Eller hur? Eller sjukdomen fortsätter och han dör ändå i slutändan. Taib. Så om han blir frisk, så sa Rasul alaihi salam att Allah azza wa jall kommer att göra honom som honung. Assalahu. Vad menas med detta? Det här har nämnts i en annan autentisk hadith som Sheikh Albani nämner i Sahiha. Där så säger Allah, säger profeten alaihi wasallam: "Idha ahabba Allahu 'abdan 'assalahu." Om Allah tycker om en tjänare kommer han att 'assalahu, yani göra honom söt som honung. Och då så sa as-sahaba: "Qalu wa ma 'assalahu?" Vad betyder att Allah kommer att göra honom söt som honung? Och då så sa han: "Yaftah Allah azza wa jall lahu 'amalan salihan qabla mawtihi thumma yaqbiduhu 'alayh." Allah kommer att ge honom tawfiq, framgång att göra goda gärningar innan hans död. Taib. Och sen vad händer? Så sa han i tillägg på hadithen att folk kommer att vara nöjd med honom. Yani ett tecken på att Allah har gjort den här personen söt innan han dör är att de här goda gärningarna han gör innan döden gör att folk kommer att älska honom och han kommer att få ett gott rykte. Folk säger: "Mashallah, han dog på khair, han var salih, han var muttaqi, han var på sunna, han var så." Yani khalas, här är ett tecken på att Allah azza wa jall gjorde honom söt som honung innan han dog. Yani han får al-thana al-hasan, assalahu, han får ett gott rykte. Taib. Så en person kan vara sjuk, Allah suddar bort hans synder och han gör toba och allting. Att han blir frisk, hans rykte har blivit bättre. Han är mer älskad och omtyckt av folk. Eller, det går hela vägen ut, sjukdomen tar hans liv. Och Allah azza wa jall förlåter honom för hans synder. Mashallah. Mashallah. Och det berättas också att om en person gjorde någonting fint för Sheikh Albani så brukade han säga Assalak Allah. Må Allah göra dig söt som honom. Ge dig denna taufik och denna framgång. Tayyib. Nästa hadith som berättas är från Ata ibn Abi Rabah från Abi Huraira radiyallahu anhuma. Där han säger att febern kom till profeten alaihi wasallam. Och febern säger till Rasul alaihi wasallam: skicka mig till någon som du tycker om från din familj eller dina kära. Så profeten alaihi wasallam skickade febern till Ansar i Medina. Och febern stannade där i 6 dagar och 6 nätter. Tills den tog väldigt hårt på dem. Och profeten al-Islam kom då och besökte dem i deras hem. Och de beklagade, eller de liksom var väldigt sjuka om man såg att de led av den här febern. Och så han besökte dem i deras hem, hem efter hem. Och han bad Allah azza wa jall bil afia, att Allah skulle göra dem friska. Och när han var på väg tillbaka så kom en kvinna efter honom och hon sa vid honom som sänt dig med sanningen: så är jag också från Al-Ansar och min far är från Al-Ansar, så be för oss så som du bad för Al-Ansar. Och då så sa Rasul alayhi wasallam: om du vill kommer jag göra det, om du vill kommer jag be Allah azza wa jall att göra dig frisk. Och om du vill så kan du ha tålamod och du kommer att få paradiset. Och då så säger kvinnan: nej, jag har tålamod och jag ska inte äventyra min plats i paradiset. Mashallah. En väldigt fin hadith som Sheikh Albani också nämner som sahih. Och den finns bara i Adab al-Mufrad. Vad händer här? Al-Humma. Febern kom till profeten alaihissalam, och hur febern kom, på vilket sätt den kom, Allah alam. Allah azza wa jall ala kulli shay'in qadir. Han kan göra vad han vill. Och febern talade och säger: skicka mig vart du vill. Taib, skicka mig vart du vill. Eller skicka mig till någon du håller kär från dina nära. Varför? För att febern suddar bort synden. Så profeten al-Islam skickade febern till Al-Ansar i Medina. Han var ju i Medina, men yani, bara för att påpeka att Al-Ansar är de då som bor i Al-Medina. Och det här visar också dygden av Al-Ansar. Då febern sa: skicka mig till någon du älskar, yani någon som du håller kär. Så han skickade febern till Al-Ansar. Och den här febern tog väldigt hårt på dem då. I 6 dagar så blev de alla sjuka. Tills det att de då yani berättade detta, och profeten al-Islam gick till dem och gjorde dua för dem att Allah skulle göra dem friska. Och sen så kommer då den här kvinnan som var sjuk och ville också ha profetens dua alayhi salatu wassalam. Men då så säger han till henne då att om du vill så gör jag dua och du blir frisk. Eller om du vill så har du sabr, du har tålamod med sjukdomen och du får paradiset. Så vad valde kvinnan? Jenna. För det finns också att om profeten liksom gör dua för henne, hon kanske fortfarande går in i Jenna. Eller hur? Hon är från sahaba och så vidare. Men här är det som en garanti. Har du sabr? Jenna. Så ska hon ha sabr och vara sjuk, eller ska hon ta profetens dua alayhi wasallam och sen finns den här osäkerheten på paradiset eller inte? Så vad säger kvinnan? Jag ska inte äventyra någonting eller min plats i paradiset för någonting. Tayyib. Väldigt väldigt fint. Wa la aj'alu al-janna khatara. Jag ska inte äventyra paradiset med någonting. Alltså, jag har tålamod, mashallah. Så här finner vi också dygden av att ha tålamod vid sjukdomar och att det höjer människans nivåer. Och sudda bort människans synder. Kanske så pass att människan går in i paradiset. Mashallah. Och här nämner också Sheikh Abdurrazak en faida. Han säger, kolla på den här kvinnan som står inför valet av att acceptera någonting tillåtet. Taib. Eller att ha tålamod. Och hon säger sen, jag ska inte äventyra min plats i Jannah. Kolla hur mån och hur mycket Salaf kämpade för att komma till paradiset. Inte ens tillåtna saker ville de att de skulle vara i vägen. Om det fanns en liten chans att det skulle försena att de kommer in i paradiset. Idag, många muslimer äventyrar sin plats i Jannah. Inte med att låta bli tillåtna saker, utan genom att drunkna i förbjudna saker. Är det inte så? Så kolla vilken skillnad på Salaf och Al-Khalaf. På dessa fromma människor. Och på många muslimer idag som tyvärr är helt vilse. Allah yahdihim och Allah vägleder dem. Författaren nämner sedan en athar från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att det finns ingen sjukdom som drabbar mig som jag älskar mera än feber. För den går in i varenda ben. Och Allah azza wa jal, yani, ger belöning för varje ben i kroppen. Mashallah, den är också autentisk. Mashallah. Så här finner vi också hur sjukdomar söder bort människans synder. Och Al-Hafidh ibn Hajar nämner att det här uttalandet från Abu Huraira måste vara någonting han har hört från Rasul alaihi sallam. Han kan inte bara själv hitta på eller säga att feber, ja, ni drabbar hela kroppen och därför också så kommer belöning på hela kroppen och varenda kroppsdel. Utan det här måste vara någonting han har hört från profeten Muhammad alaihi sallam. Så här finner vi också dygden av feber, al-humma. Att det är någonting som Allah suddar bort våra synder med. Och hur, yani, inte bara att du får ont i handen eller benet, utan den drabbar hela kroppen. Och belöningen kommer också sen på varenda kroppsdel i kroppen, mashallah. Och här kommer en viktig fråga som ulema har diskuterat. Och det är, får man hasanat av att vara sjuk? Vi har nämnt i tidigare föreläsning att du blir förlåten för synder. Förra lektionen och idag. Att allting som drabbar muslimen, som är dåligt, är en orsak till att man blir förlåten för sina synder. Eller hur? Till och med vad? Minsta. Taggen som sticker. Sudda bort en synd. Det här är vi överens om. Konsensus hos ulema. Att sjukdomar suddar bort synder. Men får man belöning av att vara sjuk? Finns det hasanat i sjukdomar? Och här nämner ju Abu Huraira att det finns belöning. Taib. Och när Ibn Taymiyyah diskuterade denna fråga så kom han fram till slutsatsen att det finns garanterat belöning i motgångar om motgången är för Allahs skull. Garanterat. Taib. De andra motgångarna Allah. Men om du får en sjukdom eller smärta eller problem på grund av att du gör någonting för Allahs skull, så finns det belöning i detta. Exempel. Ha? Jihad fi sabilillah. Du går ut, du blir skadad, du blir skjuten, du blir fängslad för Allahs skull. Du får belöning för detta. Fastan. Du fastar långa dagar, du går ner i vikt, du känner dig svag och liknande saker. Får belöning inshallah. Hajj. Du går på hajj, du blir sjuk, får en hajjhostan. Du blir helt slut i benen, du har gått i flera dagar. bara ligger i sängen. Du får belöning för detta. Fisa bilillah. Ja. Du går för att söka kunskap. Och bilen kraschar. Du halkar och slår dig på isen. Du får belöning för detta. Du är fisa bilillah. För Allahs skull. Och han nämner här sheikhen en berättelse. Sheikh Abdurazak om en lärd man som han kände. Som brukade gå ut till byarna för att göra da'wa. Han sa inte vem den här lärda mannen var. Men han sa att han brukade gå ut till byarna en gång i veckan och göra da'wa. Tog bilen dit och så vidare. Så någon gång när han var på väg dit så krockade han. Och hamnade på sjukhus. Och han blev sängliggandes jättelänge. Taib, den här sheikhen. Och den här sheikhen berättar att folk kom och besökte mig. Och de sa fina ord. Men den som sa de finaste orden, det var en person som kom och han sa till mig att yani, du skadades för Allahs skull. Taib. Jag önskar att jag gjorde det jag gjorde, det som du gjorde och att jag dog för Allahs skull. Att jag begav mig ut fisabilillah och dog för Allahs skull. Så sheikhen sa, ingen gav mig en sån tröst som den här personen. Han fick mig verkligen att känna att subhanallah, jag ligger här för Allahs skull. Yani. Taib. Så att skada, att ha lida och så vidare för Allahs skull är någonting som då suddar bort människans synder och ger människan belöning utan tvivel. Författaren nämner sen från Abu Wa'il från Abi Nuhayla eller Abu Nuhayla där man sa till honom, gör dua till Allah. Och det sägs i en annan riwaya att han hade blivit skjuten med en pil. Han hade en pil i kroppen och hade väldigt ont då. Eller så hade man tagit ut pilen, jag kommer inte ihåg, men i alla fall han hade blivit skjuten av en pil. Och ni kan ju själva tänka hur mycket skada som det orsakar. Speciellt på den tiden fanns ingen kirurgi och så vidare. Så de säger till honom, gör dua. Och då så säger Abu Nuhayla radiyallahu anhu, han säger Allahumma anqus min maradi wa la tanqus min ajri min al-ajri. Och Allah, minska min sjukdom men minska inte min belöning. Han vill bli frisk men han vill ha full belöning som man får när man är sjuk. Allahumma anqus min al-maradi wa la tanqus min al-ajri. Och då så säger man till honom, fortsätt att göra dua. Och då så säger han, Allahumma ja'alni min al-muqarrabin وَجَعَلْ أُمِّي مِنَ الْحُورِ الْعِينَ. Och Allah, gör mig från al-muqarrabin, de som är dig närmast. Och gör min moder till en från al-hur al-ein, kvinnorna i paradiset. Mashallah. Så här finner vi denna nobla sahabi radiyallahu anhu, som då gör dua för sig själv, att Allah azza wa jall ska göra honom frisk, men samtidigt inte beröva honom denna höga belöning. Och sen fortsätter han att göra dua att Allah azza wa jall ska göra honom från al-muqarrabin. De som är nära till Allah azza wa jall. Och al-muqarrabin är de bästa i Jannah. De är as-sabiqun. De som är måna om sina obligatoriska gärningar och kämpar i frivilliga gärningar. Al-muqarrabun. Och han ber också för sin mor att göra henne från al-hur al-ein. Från kvinnorna i paradiset. Mashallah. Nästa hadith är en känd hadith som ni säkert har hört. Som berättas från Ata ibn Abi Rabah. Där han säger att Ibn Abbas radiyallahu anhu sa till honom, ska jag inte visa dig en kvinna från paradisets kvinnor? Vill du inte se en av paradisets kvinnor? Och han sa jo. Och så sa han, kolla på denna svarta kvinna. Hon kom till profeten a.s. och säger att jag faller ner, jag får attacker. Yani som någon form av epilepsi. Och jag, eller min aura visas genom mina kläder. Yani kanske benen eller armarna visas och så vidare. Så gör dua för mig. Och kalla Allah för mig. Och då så säger Rasul alayhi salatu wassalam, om du önskar och har tålamod så kommer du att få paradiset. Och om du vill så gör jag dua och Allah kommer att göra dig frisk. Och kvinnan säger då, jag har tålamod. Men hon säger, mina aura, min kropp visas. Så be Allah att den inte ska visas när jag får dessa attacker, dessa anfall. Så han gjorde dua till Allah Azza wa Jal att hon inte skulle, hennes aura inte skulle visas. Mashallah. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Och den här kvinnan, det sägs att hon heter Sa'ira al-Asadiyya Habashiyya. Och hennes kunya var Zufar. Och det sägs att hon var Mashitatu Khadija, kvinnan som yani tog hand om Khadijas skönhet. Så profeten alaihissalam berättade då att denna kvinna är från paradisets kvinnor. Taib. Och här så säger då Ibn Abbas till Atta, vill du se en av paradisets kvinnor? Och han säger ja. Och så säger han, kolla på denna svarta kvinna. Och här finns också en tillfärgda. Och det är att det är tillåtet att nämna folks beskrivningar vid utseende om det finns ett behov. Inte för att kränka. Inte säga kolla på den här svarta personen. Utan för att, yani bitarif, för att, vad kan man säga, liksom särskilja på folk. Vem? Vem menar du? Jag menar han. Den här personen som är lång. Personen, han som är kort. Inte för att göra narr av personen. Eller personen, asiaten. Eller den som är svart och så vidare. Att det är tillåtet. Om det handlar om att ni särskilja på folk. Så får man nämna folk på detta sätt. Men inte på ett kränkande sätt. För i slutändan vet vi i islam att det inte är någon skillnad mellan svart och vit. Mellan röd och gul. Utan det som är skillnaden på människor är deras taqwa. Hur mycket de fruktar Allah Azza wa Jal. Det är det som är viktigast. Och inte människans utseende. Så den här kvinnan kom då till profeten alaihissalam och hon sa, ja Rasulullah, gör dua för mig att Allah ska göra mig frisk. Varför? För hon får dessa attacker och anfall och faller ner i någon form av epilepsianfall. Och det kan vara av sjukdom eller av jinn. Allah Allah. Men ulema nämner här att förmodligen så handlar det om en sjukdom. Där människan kan inte stoppa det. Och människan ibland förlorar sitt förstånd. Man blir helt borta. Så gör dua att Allah ska göra mig frisk. Och då så säger profeten Alisam samma sak till henne som den andra kvinnan. Att om du har tålamod så kommer du få jannah. Och om du vill så gör jag dua och Allah gör dig frisk. Och kvinnan säger då att hon har tålamod med den här sjukdomen. Och väljer jannah. Subhanallah. Men subhanallah, kolla här vad hon tänker på. Hon säger, men gör dua till Allah att min aura inte ska visas, att min kropp inte ska avtäckas när jag får dessa anfall. Subhanallah. Han nämner också Sheikh Abdurrazak, vilken tankeställare. Kolla på hennes haya och hennes iman. När hon får dessa attacker och hennes kropp blottas, får hon någon synd för detta? Ja? Får hon det? Står hon till svars för detta? Nej. Noll synd. Men ändå hon vill inte att någon man ska se hennes kropp. Någon del av hennes kropp. Fot eller arm eller någonting. Subhanallah. Kolla vilken haya och iman de hade. Till skillnad från kvinnor idag. Allah al-Musta'an. Som kämpar för att ha så lite kläder som möjligt. Kämpar för att göra sig så fina som möjligt. Och visa så mycket som möjligt. Allah al-Musta'an. Vilken skillnad. Och det är så här kvinnorna borde vara. Att jag ska täcka mig för Allahs skull. Ska haya, ingen man ska se mig. Jag vill ha denna belöning av Allah Azza wa Jal som finns i att ha hijab. Men Allah al-Musta'an, idag har det blivit tvärtom. Som att hijab, det är ett fritt val. Och man har en massa konstiga argument. Att det finns jättebra och jättemånga tjejer som inte har hijab. Och så vidare. Ja, Allah al-Musta'an, vad är det för argument? Ja, vart är ni från sahabas kvinnor? Det är så här man ska vara. Man ska täcka sig, man ska ha haya och dölja sin skönhet. Till och med under sådana här förhållanden. Så tänker hon på detta. Allah al-Musta'an. Så vi förstår också av denna hadithen att det finns belöning. Och man blir förlåten för synder när man får sjukdomar och motgångar. Som till exempel epilepsi. och att prövningar i dunja kan vara någonting som ger människan plats i paradiset. Och hadithen bevisar också en annan viktig sak, och det är att det är tillåtet att avstå från medicin. Det är tillåtet att avstå från att söka medicin. En person kanske får en sjukdom och har valet att gå igenom en behandling eller inte gå igenom en behandling. Då kan han välja att jag vill inte gå igenom behandlingen. Chalas, jag tar konsekvenserna. Taib, han får ingen synd för detta. Taib. Samtidigt som profeten Al-Islam också har uppmanat oss till att söka botemedel. Tadawaw ya ibadallah. Att vi ska söka medicin och botemedel. Men det är inte wajib. Taib. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Ata, som säger att han såg Zafar, samma kvinna, och han sa den här långa mörka kvinnan som är vid Kaaba, att Abdullah ibn Abi Mulaika berättade, att Al-Qasim berättade, att Aisha berättade, att profeten alaihi salatu wassalam sa att vad som än drabbar en troende, det kan vara en tagg eller någonting större, så är det någonting som suddar bort hans synder. Yani de såg senare, Ata såg senare samma kvinna och tänkte på denna hadith om hur personens motgångar suddar bort hennes synder. Nästa hadith berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingen muslim som sticker sig på en tagg i dunja och har förväntan på belöning förutom att detta kommer att sudda bort hans synder på domedagen. Och det här liknar de haditherna som vi nämnde i förra lektionen, att alla motgångar suddar bort muslimens synder. Men han la till ett kriterium här, och det var att man har en ihtisab. Inte att man drabbas av en motgång eller sjukdom och sen blir arg på Allah och säger att Allah tycker inte om mig och liknande saker, då förlorar man sin belöning. Utan man har sabr och säger att det här är qadar Allah från Allah Azza wa Jal, och man accepterar läget. Och den nämns också sen en sista hadith i detta kapitel, en liknande från Jabir, där han sa att han hörde Rasul alaihi salatu wassalam säga att det finns ingen troende man eller kvinna eller muslim eller muslima som blir sjuk förutom att Allah kommer att sudda bort synder från denna person. Nästa kapitel. Är det tillåtet för en sjuk person att säga jag är sjuk? Räknas det här som att klaga? Vi har sagt att man ska inte klaga när man är sjuk. Man ska inte gnälla, utan man ska ha sabr. Är det tillåtet att säga jag är sjuk? Jag har ont, jag lider. Är det det? Vi nämnde det förra lektionen, någon som minns? När är det tillåtet, när är det inte tillåtet? Det beror på, Tayyip.
Om någon
frågar,
om doktorn är tillåtet. Om du går till doktorn, då är det tillåtet.
Du går till doktorn, eller någon frågar.
Khabar, då är det tillåtet.
Khabar, Tayyip. Och vi sa att man kan berätta för att till exempel man behöver vård. Eller att man vill att personen ska göra dua för det. Tayyip. Men när var det inte tillåtet? Att klaga. Att liksom vara missnöjd med ödet. Att klaga och inte vara nöjd med att Allah har gjort dig sjuk. Då är det inte tillåtet. Folk som hela tiden gnäller. Jag är så sjuk, jag är så miskin, och det är så synd om mig och så vidare. Och de liksom vänder sig inte till Allah Azza wa Jal. Ja. Här nämns författaren en hadith från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, att han gick in till Rasulullah alayhi salatu wassalam när han var sjuk, och på sig, eller på pannan, på ansiktet, hade han som en blöt handduk för att sänka febern. Så han sa, jag la min hand på den här tygbiten och jag kände värmen genom tygbiten på min hand. Och då så sa Abu Sa'idin, ma ashadda hummaka ya Rasulullah, hur hög feber har du inte, ja Rasulullah? Och då så säger profeten alaihissalam, på så vis ökar prövningarna för oss och belöningen mångdubblas för oss. Och då så sa Abu Sa'id, ja Rasulullah, vem av folk har de hårdaste prövningarna? Och då så säger Rasul alaihissalam, al-anbiya, profeterna. Thumma salihun, och sen de rättfärdiga. Och vissa av dem prövades med fattigdom tills de inte ens hade, eller de hade knappt någonting att täcka sig med. De hade endast en aba'a, en tygbit som de klippte ett hål i och satte över huvudet, taib, för att täcka sig. Och vissa prövades med löss eller loppor tills de kliade ihjäl sig. Men de uppskattade dessa prövningar lika mycket som ni uppskattar gåvor. De uppskattar dessa motgångar och prövningar lika mycket som någon av er blir glad när han får någonting gott. Ja. Så här finner vi att Abu Sa'id radiyallahu anhu besökte Rasul alayhi salatu wassalam när han var sjuk. Och han nämner också Sheikh Abd al-Razzaq al-Fa'ida att profeten alayhi salatu wassalam var sjuk. Yani han var ingen super människa, ängel skapad av ljus som är, inte kan drabbas av någonting yani, negativt, utan han var en människa. Qul innama ana basharun mithlukum. Han är en människa, och inte som sufisterna försöker att upphöja honom till en nästan gudomlig nivå där han känner till det fördolda och han är skapad av ljus och han är odödlig och liknande saker. Det här är en aqida som vi förkastar och inte tror på. Han är namn, den bästa människan. Han är den närmaste människan till Allah Azza wa Jal, Allahs största wali och mest älskade människa, den bästa som har gått på jorden. Namn, men han var en människa. Så han blev sjuk och hade då feber. Och hans feber var så otroligt varm att Abu Sa'id blev förvånad. Att när han hade lagt den här tygbiten i vatten och sen lagt på ansiktet, så blev tygbiten så varm att man kunde känna värmen på baksidan av tygbiten. Allahu Akbar. Yani som dubbelfeber. Och då så säger Abu Sa'idin, hur hög feber har du inte, ja Rasulullah? Och då så säger han, på så vis får vi hårda prövningar. Och det här är ashahid. Det här är varför författaren nämner denna hadith i detta kapitel. Att profeten alaihissalam säger att på så vis får vi, yani profeter, hårda prövningar, yani sjukdomar och motgångar. Så han erkänner att vi är sjuka, vi får sjukdomar, vi prövas med motgångar. Och det här är en form av, yani att man berättar att man får motgångar och sjukdomar. Så vi profeter får motgångar, yani yashtaddu alayna. Vi får hårda motgångar, men vi får också dubbel belöning. Taib. Ju hårdare prövning, ju större belöning. Taib. Och då så säger Abu Sa'idin, vem av människor har de hårdaste motgångarna och prövningarna? Och då så säger profeten alaihissalam, al-anbiya, sändebuden och profeterna har de hårdaste prövningarna. Yani de har den högsta belöningen. Och i vissa hadither säger han, vem kommer sen, ja Rasulullah? Och då så säger han, as-salihun, de rättfärdiga. Och i vissa hadither, al-ulama, istället för as-salihun. Taib. Det bevisar att vem är under profeterna? Al-ulama. Taib. Och i vissa hadither, al-amthal fal-amthal. Vem kommer efter profeterna? Yani de som följer profeterna mest. Ju mer du håller fast vid deras sunna, ju större kommer prövningen att vara. Taib. Och därför slades det till i vissa hadither, yubtala rajulu ala qadri dinihi. En person prövas i enlighet med sin religion. In kana fi dinihi sulb. Om han är stark i religionen får han hårdare prövning. Och om han är svag i religionen får han en lättare prövning. Taib. Och sen så sa profeten alaihissalam och nämnde som exempel till Abu Sa'idin att det fanns de innan er som prövades med motgångar. En person prövades med fattigdom. Och det här bevisar också att motgångar kan vara inte bara i hälsa utan det kan vara ekonomiskt. Det är också en prövning. Att Allah prövar oss med rikedom, med fattigdom, med hälsa, med sjukdom, med glädje, med sorg och så vidare. En person prövades med fattigdom och var så fattig att han endast fann en tygbit att täcka sig med. Som han klippte hål i mitten och satte över huvudet. Kan ni tänka er vilken fattig person? Subhanallah. Och den andra prövades med löss. Så mycket löss att han, det tog död på honom. Han dog av löss. Subhanallah. Men de uppskattade dessa motgångar lika mycket som ni tycker om att få gott. Yani ata betyder här gott, hälsa, pengar, allting gott man kan tänka sig i dunia. Vi blir glada av detta. De blev lika glada av dessa motgångar. Varför? För de förstod att det här är ett gott tecken. Att Allah höjer mig i nivåer. Allah suddar bort mina synder med detta. Subhanallah. Så här är en jätteviktig punkt också, ja ikhwa. Och det är att man ska inte se motgångar som någonting negativt. Vissa gör det. De ser motgångar som ett straff eller som att Allah hatar dem. De tänker att jag är jättedålig, jag är fattig. Jag är jättedålig, jag är ful, jag är si, jag är sjuk. Allah tycker inte om mig och så vidare. Och det här är fel. Utan wallahi, det är tvärtom. Rasul alayhi salam, han sa, "Idha ahabba Allahu 'abdan ibtala." Om Allah älskar en människa kommer han att pröva honom. Och i den andra hadithen, "Idha ahabba Allahu qauman," om Allah älskar ett folk kommer han pröva dem. Och i den andra hadithen, "Man yuridullahu bi khayra yusib minhu." Den Allah vill gott kommer han att ge motgångar. Så det är ett tecken på att Allah älskar människan när människan blir sjuk och får motgångar. Taib. Så att vem har de hårdaste prövningarna? Är det den bästa människan? Är det den svagaste människan i sin din? Nej, det är den starkaste människan i sin din. Och därför när ni läser om Salaf och Saleh. Ni läser om Sahaba radiyallahu anhum, vilka prövningar de fick. Och ni läser om Salaf och Saleh, hur de fängslades och torterades för Allahs skull. Och dödades för Allahs skull. För att de höll fast vid sunna. Så prövningarna ökar. Och här är också en annan viktig sak ibland. Så hör man folk gnälla och säga att det här klarar jag inte av, det här är för mycket och så vidare. Vad sa profeten alaihi salam? Allah prövar inte en människa mer än vad hon kan. Taib. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, som Allah säger. Men att en person prövas i enlighet med sin religion. Är man stark blir prövningen hård. Är man svag blir prövningen lättare. Så en person kan inte komma och säga att min prövning är över vad jag klarar av. Utan är prövningen stark, du klarar av det. Och det är inshallah tecken på dina höga nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ska vi ta till hadith? En sista. Bab iyadat al-mughma alayhi. Kapitlet om att besöka den som är vad heter det? Svimmat, men han är medvetslös kan man säga. Taib. Al-mughma alayhi, mer medvetslös. Ska man besöka en person som är medvetslös? Eller ska man bara besöka dem som är vakna? Här berättar Jabir ibn Abdullah. Han sa, jag blev sjuk. Och profeten a.s. kom och besökte mig tillsammans med Abu Bakr. Och de kom gåendes. Och när de kom till mig så var jag medvetslös. Så profeten a.s. gjorde wudu. Och sen hällde han resten av vattnet över mig. Alltså vattnet som runnit ner från hans wudu över mig, och jag vaknade upp direkt. Och då såg jag profeten alaihi salam och jag sa, ja Rasulullah, vad ska jag göra med mina pengar? Yani, hur ska jag ni ärva, hur ska jag testamentera mina pengar? Och profeten alaihi salam svarade inte tills Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade versen om arvsrätt. Taib. Så här finner vi att Jabir ibn Abdullah blev väldigt sjuk. Och kanske till och med så sjuk att han trodde han skulle dö. Därför när han vaknade upp, han tänkte direkt på testament. Hur ska jag dela mina pengar? Jag kanske kommer att dö. Taib. Så han var här medvetslös och profeten a.s. och Abu Bakr gick för att besöka honom. Och det här bevisar det som författaren då nämner i kapitlet. Att man kan besöka en person som är medvetslös. En person som ligger i koma. En person som är helt borta. Och då kanske någon tänker, men vad är nyttan med det? Aj, ikhwa. Vad är det för nytta med att besöka en person som är medvetslös? Ahsant. Mashallah. Du har två av tre fawaid som jag har. Vem har den sista fawaiden? Taib. Aj.
Det finns vissa ser ju att de ändå hör när de är medvetslösa.
Kanske.
Eller den hadithen att man att Allah säger att du inte besökte honom.
Kanske. Men de nämner här att det kan vara en glädje för familjen. Förstår du? Du kommer dit och du bryr dig om personen. Familjen är där och de ser att du kommer att besöka honom trots att han är medvetslös. Gärna de blir glada. Att du tar dig tiden att komma dit. Taib. Två, att du gör dua för personen. Spelar ingen roll om han är vaken eller medvetslös. Du gör dua för personen. Och du kan lägga handen på platsen av smärta som vi nämnde för alla darsen. Vilket du inte kan göra om du inte är där. Du gör dua för personen. Och tre, det som ni nämnde, att nyttan går också tillbaka till dig. Att du tar nytta av att besöka honom. 70 000 änglar gör dua för dig. Du går som i en paradis, trädgård av paradiset. Och du får denna stora belöning. Du gör skyldigheten till din broder. Så att det finns nytta i att besöka de som då är medvetslösa också. Ja. Och vad gjorde då profeten Alisatoslam när han kom dit? Mashallah, han gjorde wudu. Och vattnet som rann ner från hans wudu sparades. Och man hällde det över Jaber och han blev direkt vaknad upp. Han är som frisk. Varför? För att profeten Alisatoslam är mubarak. Allah Azza wa Jal gjorde honom välsignad. Och det som kommer från honom är välsignat. Hans vatten som rinner från honom, hans saliv, hans hår, hårstrån och liknande saker. Yani har använts i såna här syften och det finns många, många hadither som tyder på detta. Sahaba nästan, som, vem var det som sa det? När han kom tillbaka till folket i Mekka och han sa, jag har sett konungar. Vem var det? Det var Abu Sufyan eller? Han sa, jag har rest till konungar. Och sett höga människor, men jag har aldrig sett någon som är så respekterad som den här mannen. Och det sa han som kafir. Taib. Han sa folket slogs nästan för att ta hans vatten som kommer när han gör wudu. Subhanallah. Och hans spott och sånt här. För det var baraka, välsignat. När Ali radiallahu anhu, hadithen, han skulle skicka honom till Khaybar. Han skulle få fanan. De sa han var så sjuk i ögonen, han kunde inte ens se. Han kan inte leda någon delegation att kriga. De fick hämta honom. Yani leda honom till profeten Alisatoslam. Och när han kommer, han spottar honom i ögonen. Han blir helt frisk direkt. Direkt. Subhanallah. Också den här sahabin Abu Tufail. Som tog profeten spott Alisatoslam och gned in det i ansiktet. De sa han blev, vad var det, 115-120 år gammal. Och han såg ut som en ungdom i ansiktet. Subhanallah. Profeten sen spottade i brunnen som var torr. Vatten hundratals år kommer. Så att han är välsignad. Folk använde hans hårstrån, blandade med vatten och hällde på sjuka. De blev friska. De drack, de blev friska. Mashallah. Men det här är också unikt för profeten Muhammad alaihissalam. Det här kan man inte göra på någon annan. Du kan inte gå till någon sheikh och säga jag vill ha ditt vatten för wudu. Jag vill ha dina hårstrån och så vidare. Det här är inte tillåtet. Och tyvärr finns det då vissa sufister som gör så här. Och tycker att man kan ta baraka från rättfärdiga människor. Men det finns inga argument för någonting sånt. Utan bara från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och sen den sista faidan i hadithen. Det var då att Jabir frågade hur han skulle testamentera sina pengar. Och profeten alaihi salatu wassalam var tyst. Och det här var innan versen av arvsrätt hade uppenbarats. Tills alla uppenbarade versen om arvsrätt. Och det här bevisar också en jätteviktig sak. Och det är att Rasul alaihi salatu wassalam hittar inte på saker i islam. Hittar inte på lagar och bestämmelser om hur pengar ska delas ut när någon dör. Utan allting han säger är uppenbarelse. Och talar inte utan uppenbarelse. Och det här är också en lärdom för oss. Att vi ska inte heller tala utan kunskap. Utan uppenbarelse, en Koran och Sunna. Vi får inte uppenbarelse, men uppenbarelsen finns. Och vi ska inte tala och yttra oss om religionen utan kunskap. Utan vet man inte så säger man Allahu a'lam. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah säger, tala inte om det som du inte har någon kunskap om. Och Allah nämner det tillsammans med shirk. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Att ni talar om Allah det ni inte vet. Så säg Allahu a'lam, jag vet inte, vi kan kolla upp den, låt oss fråga någon annan. Säg inte jag tror, jag tycker, jag känner, utan ska du tala om islam så ska du vara bombsäker på att det här är det som Allah har sagt eller profeten har sagt alayhi salatu wasalam. Taib. Och inte komma och filosofera och fantisera fram någon egen islam. Som tyvärr vissa gör idag, de sitter mashallah fatwa och svarar på frågor och, utan kunskap. Allah al-mustan. Och det är väldigt farligt. Mashallah. Vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum.